Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Så där, då valsar vi in ytterligare en vecka och ett nytt avsnitt av Kedja ut, en podcast om discgolf. Tillsammans med mig, Tommy Bäcke, och min kompis Niklas Nyman och min kära väninna Elina Rydberg. Hur är läget, hörni?
Jo, det är bra, tack. Jag sitter här och försöker få ögonkontakt med Niklas om vem som skulle börja idag, men det blev jag.
Så 80 mil bort.
Ja, precis. Jo, men det är fint. Det är vår, det är varmt och det är sol. Och jag har fälttränat idag medan grabben var på fotbollsträning. Så jag är nöjd. Hur är det med Niklas?
Det är bra. Jag hade faktiskt jättemycket ögonkontakt med dig. Och sen insåg jag att jag kanske måste titta in i kameran så hon begriper att jag har ögonkontakt. Så det vart ju lite lass och det är, så att säga.
Sitter och bara flörtar.
Precis. Bara, gör något då. Bara, just det, kameran. Men det är bra. Det är lite körigt. Lite ovanligt körigt den här veckan. Men det ska väl gå det också. Jag mår bra i alla fall.
Ska vi ta och beta av den biten på en gång? Vi hade ju ett snack här förra veckan. Om framtiden med poddande och kedja ut generellt. Så då skiter vi där. Då lägger vi ner.
Det här blir sista.
Nej. Så illa är det inte. Men tanken är väl att vi taggar ner typ 25% och släpper ett avsnitt i veckan och sen kommer det något gästavsnitt lite då och då. När vi känner att det passar och blir aktuellt. För det är ju faktiskt så att det närmar sig en träning och tävlingssäsong även för oss här uppe i norr. Och ja. Vi vill ju kunna ägna oss åt det också. Så vi hoppas att det kommer att tas emot väl. Men vad fan, det finns ju poddar att lyssna på ändå.
Ja, det är ju för att göra en long story short. Som man säger så är det ju dels är det så att vi, det har vi sagt tidigare, vi ska flytta och det kommer att ta upp mycket tid. Och så ska man hinna med att discgolfa. Tommy ska hinna med discgolfa, Elina ska hinna med att discgolfa, och vi har även familjer, sambos, fruar, makar,
barn,
de har träningar och så vidare. Så därför så väljer vi att steppa tillbaka lite grann också. Och vi tycker ju samtidigt att det är superkul med Lätt snacka plast som har kört igång, och så sen nu är ju även discgolfpodden på G.
Jag såg nog hur Rickard satt och andades i sin nya mick på Instagram.
Precis.
Vänta med spänning.
De är ju också på gång, så att ni kommer ju inte ha brist på svenska discgolfpoddar att lyssna på faktiskt.
Och det är väl ändå fantastiskt, eller? Alltså, ja, det är ju typ för ett år sedan. När man säger, ja, men höjdpunkten för veckan var liksom kedja ut avsnitten. Och det är det ju fortfarande såklart. Men nu får man liksom, man får fler vinklar, man får fler historier och man lär känna liksom ännu mer discgolfare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen så lämnar vi ju faktiskt alla lyssnare i trygga händer med Lätt snacka på fredagar. Så att vi kommer ju fortsätta köra onsdagsavsnitten så som vi har gjort innan. Och så får vi väl se vad som dyker upp.
Men den här veckan blir det fredagsavsnitt som vanligt.
Jajamän, då ska vi ha med vinnaren av lottningen vi gjorde i avsnitt 100.
David Forsberg.
Får ni lära jättekul. Känna då.
Ja. Visst ser ni.
Sen har vi en till gäst i pipparna. Eller två, tre. Ja, det är en gäst i alla fall. Det kommer.
En gästklunga kan vi säga.
Ja, som kan bli väldigt intressant faktiskt. För med tanke på den säsongen vi faktiskt går in i just nu.
Mm.
Men ni kunde ändå ha Let's snacka plast uppe på tapeten. Du var ju faktiskt där och tjötade lite förra veckan. Hur var det?
Det var superroligt faktiskt.
Pratade vi om det förra veckan?
Ja, vi nämnde det väl mer eller mindre bara att vi hade att jag hade just, jag spelade in med dem före vi spelade in vårat avsnitt.
Ja, just det. Tycker du nu då efterhand när avsnittet har släppt?
Jo, men jag har lyssnat på det och det var lite stök med ljudet och så, men innehållsmässigt så tycker jag väl att det var bra.
Och så, ja, jag skrev till Ted ganska tidigt när jag lyssnade på avsnittet att innehållsmässigt så hög standard, väldigt, väldigt hög standard. Och ljudmässigt tänkte inte jag på det, för det som jag sa till honom, att är innehållet bra, då slappnar man av på ett annat sätt och, liksom, och tänker inte på sådana små grejer. Det var till och med så att jag försökte lyssna efter vissa saker, och visst, man hör ibland, men det är ingenting som påverkar, utan har man ett bra innehåll och en bra story att lyssna till, så då är inte det saker man tänker på. Det blir så för oss som jobbar med det, eller jobbar, som producerar själva. Det är klart att man tänker på sådana grejer under tiden man ska släppa egna grejer. Men när man lyssnar på annat, så då släpper i alla fall jag det. Jag tänker inte på det på samma sätt.
Det jag tänkte mest på, det var den där osynken som blev. Det var mest det som jag tänkte. Men den har de ju åtgärdat. Den har de ju åtgärdat. Och jag har inte lyssnat efter det heller, ska tilläggas. Men det spelar ingen roll nu. Men det är ju någonting som... ja, sånt händer. Det har vi också haft problem med.
Och så. Det är korrekt.
Men det var roligt. Det var jätteroligt att vara med. Och jag ser fram emot att på något sätt få lära känna dem lite mer också, både genom podden, men även liksom att förhoppningsvis få träffa dem live, så att säga, och få prata med dem mer, så umgås lite grann. Det ser jag fram emot faktiskt.
Vi har ju blivit inbjudna till att spela lite discgolf och umgås lite.
Anders har lovat att han ska bjuda på grillat. Också. Man får välja vad man vill från hans grill Insta-konto. Min telefon blev fuktskadad efter jag hade varit inne och kollat efter allt dreglande.
Fantastiskt.
Det är skillnad på grill och grill också, fick jag lära mig i helgen. Faktiskt. Så.
Det är klart.
Ja, men du, nu behöver vi inte köta mer om det. Nu kan vi hoppa vidare, tycker jag.
Nu gör vi det. Vi tänker prata lite Jonesboro. Och så ska vi faktiskt svara på en fråga vi har fått från Let's snacka plast. Och den är svår alltså. Men vi ska nog kunna komma fram till ett och annat där också. Sen kan vi väl bara nämna snabbt innan vi går vidare till det. Att European Open har ju meddelat att det ställs in. Även European Amateur Open kommer inte heller att spelas nu 2021. Vilket är svintrist.
Mm.
Sen får vi se hur det blir med Sula och Tyni. Vad är känslan där då? Vad tror vi?
Jag tror inte att det kommer bli något faktiskt. Jag har svårt att tro att det skulle bli det. Alternativt att de flyttar. För alltså Tyni till exempel ligger ju tidigt. Det ligger ju i juni, va? Ja, det gör det. Nej, det gör det inte. Första helgen i juli är det.
Mm.
Men det kanske kan flyttas. Alternativt så tror jag, alltså, mest sannolikt så blir det inte av. Jag tror att det kommer flyttas till nästa år.
Om man ser det från ditt perspektiv där då, Lina, som ändå ska ut och tävla på de större tävlingarna, har du något substitut eller någon plan B för hur du kommer göra?
Nej, alltså Lund är ju redan flyttat och där har vi ju inte fått ett nytt datum ännu. Och där skulle jag ha varit typ andra helgen i maj, 8-9 maj. Så där har jag ju fått tänka om. Där har jag inga andra tävlingar så som det är just nu. Så frågan är vad det blir till. Sen så är, alltså tankarna fortsätter ju då, bara okej, men om Lund blev flyttat 2 veckor efter Lund så är det Falköping. Kommer Falköping flyttas? Och veckan efter Falköping så är det lag SM. i brevens. Mm. Och då blir det ju ännu mer det. Kommer det inte bli någonting i maj av de stora tävlingarna som man ändå har liksom spenderat mycket tid för att förbereda sig för? Lund kan jag ändå känna så här, ja men det är rätt skönt. Då har jag lite mer tid. Men ifall hela maj blir flyttad, då är ju frågan, okej, kommer de att ställas in eller när kommer de att spelas? För jag känner inte jättemycket för att spela discgolf i oktober, helt ärligt. Då är liksom september ut är på något sätt jobbigt nog, för att man har redan haft en väldigt lång säsong nu eftersom vi har börjat på riktigt för typ en månad sedan. Här i alla fall. Så att jag vet inte, det är jättesvårt att veta hur det blir. Alltså jag vill helst bara veta.
Mm.
Det är väl det värsta. Alltså, ja.
Det som känns nästan värst med allt det här tycker jag, det är ju att vi trodde ju inte att vi skulle uppleva en till säsong på det här viset.
Nej.
Men det känns ju spontant som att vi kryper närmare och närmare att det kommer bli väldigt likt 2020, tyvärr.
Mm.
Ja, åtminstone på elitnivån. Säkert på lägre nivåer också, men det känns som att det påverkar mer de längre resorna och de större tävlingarna.
Å andra sidan så är det ju lättare på, om vi ska kalla det för amatörtävlingarna som vi har, som inte är liksom nationella eller SM. Ja, men typ, alltså inte förbundstävlingarna. Där är det ju på något sätt ändå lättare att kontrollera, och folk reser inte från Umeå eller Lund för att tävla i Stockholm. Nej. Man gör inte det liksom. Och det är klart att det är ju ett samhällsansvar man har, med att det är fortfarande en ökad trend i antal smittade och allt det här. Det är ju lättare att ha kontroll över en C-tier i liksom Värmland eller Västerbotten eller i Skåne. Alltså det är ju lättare att ha kontroll över det. Så att tycker jag ju kan fortsätta under liksom de restriktioner som ändå går att följa och förhållningsregler som finns, för att det sköts bra tycker jag.
Alltså jag tänker i alla fall här i Sverige, får vi bara fart på vaccinationen ordentligt liksom, så tänker jag att det kommer att lätta framåt hösten.
Men då är vi också framåt hösten och det är regnigt och det börjar bli kallt och det, liksom, det är ju inte superkul att ha liksom stora nationella tävlingar i september, oktober. Liksom.
Nej, men å andra sidan så är det lite, tänker jag lite grann så här att antingen så genomför vi dem under de premisserna och det blir av, eller så skiter vi i det.
Tänker i fjol när vi hade SM här i Umeå, det var ju så nära botten man kunde komma. Alltså det var tufft att få till överhuvudtaget. Och lyckas man ändå med det, då tror jag att åtminstone SM-tävlingarna, NT, ja, det ska jag inte svara på, men åtminstone som tävlingar tror jag fortfarande blir av.
Mm.
Ja, vi lyckades ju i fjol, så jag har väldigt svårt att se varför vi inte skulle lösa det till sommaren. Eller varför, alltså, vad det är för käppar som ska sättas i hjulet nu när det dessutom finns ett vaccin på plats.
Mm.
Så jag är inte det minsta orolig för SM. Faktiskt.
Nej, alltså individuella SM spelas ju i Västervik och den spelas ju även på två banor. Och då blir det ju samma typ av upplägg som i Umeå är ju möjligt. Och det funkade ju bra.
Mm.
Sen så kanske de inte är lika litiska och tycker att Jenny och Alviken är exakt samma bana som de tyckte att I20 och Mariehemsängarna var. Men förhoppningsvis så går det väl bra. Sen så är det väl att par SM spelas väl bara på Serpent Hill.
Ja.
Ja. Så där blir ju lite större problem då. I och med att par SM förra året, då spelade vi på två banor. Också.
Mm. Ja.
Det är svårt att säga. Alltså, vi kan inte sätta, alltså det, vi kan ju inte säga varken bu eller bär nu. Utan man får ju se. Nej. Hur det blir.
NT1 är ju flyttat på grund av läget och att det inväntas nya, ja, om det blir lättnad eller om det blir ännu skarpare restriktioner eller vad det blir. Mm. Så det är trist men förståeligt med det rådande läget som är.
Mm.
Och förhoppningsvis så är det den enda tävlingen som behövde flyttas på.
Ja.
Och att man kan på något sätt försöka ro i landet. Men samtidigt är det ju, ja, man känner sig som en riktigt bitter typ. Men människors väl och ve måste ju gå före allting annat.
Självklart.
Så att, men jag tycker att vi måste upp med huvudet. Alla måste försöka bidra för att vi ska få till de tävlingar som är i år faktiskt, så att vi kan fortsätta rida på den här vågen av framgång för sporten som vi faktiskt är i just nu.
Definitivt, jag tycker inte att vi ska fastna i coronaträsket ytterligare en gång. Det har vi gjort en gång för mycket tycker jag, men ja, det återstår att se vad som händer och vad som sägs.
Ja.
Vi hoppas på det bästa och fram till dess så får vi bara ta det ansvar som alla faktiskt har.
Mm.
Vi kan hoppa vidare. Vi fick en fråga från Let's Snacka Plast förra veckan. Efter att vi gav dem våran Dream 18 så smällde de till. Nu vill de sätta dit oss, tror jag.
Nej.
De vill veta vad vårt hathål är. Alltså typ det sämsta hålet vi vet. Eller har spelat eller vet om.
Mm.
Och jag vet inte, Elina Stin vill jag ta sist, för där kan det bli diskussion.
Ja, det kan vi göra. Helt okej det.
Vill du börja, Nicke?
Okej, jag ska gå ut först alltså. Ja, alltså det här är ju verkligen jättesvårt. Det är det ju. Och jag vill även säga föran att det är ingenting personligt mot någon eller så, utan
självklart inte.
Och det här är bara vad jag tycker, personligen tycker. Det är säkert, finns säkert folk som tycker helt annat. Men hål 13 Fagervik. Det är ett av de nya hålen. Jag var inne och kollade på bankartan på Judisk och det är ett av de nya hålen som de har där. Men det var uppsatt som hål 13 i alla fall där. Det kan vara fel, men det är ett björkparadis. En par fyra på 169 meter. Ingen vettig fairway för huvud taget. Det var björkar precis överallt. Extremt mycket luckor kan man väl säga att det fanns. Men det var ju svårt att hitta någon sorts vettig linje där.
Ja.
Faktiskt.
Jag var ju där och spela med dig då. Eller, nej, fortsätt.
Ja, och det jag vill säga är att det kan ha hänt saker sedan dess. Jag har hört ryktas om att det skulle tas ut några träd och så vidare för att skapa en sorts ordning så där. Och sen ja, men min känsla när jag spelade där var att det här är inte ett bra hål. Faktiskt.
Det är svårt sen att tycka det ifall det inte finns någon linje till korg.
Nej, det vart ju öppnare ju närmare korgen man kom. Men
nej, det var halvan som är stängd. Alltså ja, totalt väggad.
Precis.
Men det är som du säger, det kan ju ha hänt mycket. Jag hade också svårt för det hålet när vi var där och spelade. Men någonstans så ser man potentialen i det också. Jag tror att får man iväg några träd där och verkligen skapar en eller två linjer från tee, både en till höger och en till vänster, så tror jag att det, då tror jag hållet kommer bli riktigt, riktigt bra. Ja. För det finns potential för det.
Ja, absolut. Det gör det. Och ja, så är det ju. Men jag har en bubblare också, och det är hål 9 på I20 svart i Umeå. Det är ett hästskohål med en minimal landningsyta, mando, en drop zone som är konstigt placerad. Och så. Och det var halva det hålet var med på SM i somras. Jag tror att det var hål nummer 8. Du får rätta mig om jag har fel, Tom, men jag tror att det var hål 8, va?
Hål 8 och sweet spot på ordinarie hålet som du pratar om nu, det är ju ja, typ mitt på fairway där. På det hålet som spelades på SM, kan man säga.
Ja, en bit framför 10 i alla fall, kan vi säga.
Ja.
Och så. Och nej, det är väl min bubblare så faktiskt. Men som sagt, hål 13 Fagervik, det är hittills av de hål jag har spelat, ska jag säga, för jag tyckte att hål 1 på Texas State,
där det inte fanns bra. Någon väg till korg typ.
Nej, det var att kasta över, eller det är också, det är liksom med på nationella touren i USA. Mm. Nej, det tycker jag inte var. Det var inte bra alls.
Det var väl fler som tyckte samma sak där i Discorden i alla fall.
Ja, det var ett intressant håll. Och sådana kommer vi få se säkert fler av också. Det finns ju några håll man faktiskt blir förundrad över att de är med på vissa nivåer.
Mm.
Men Nicky, du är inne på hål 9 på I20. Jag... eller svart 9 på I20. Jag kan ju ta vid där, för jag är ju fullkomligt allergisk mot hästskohål. Jag har också valt att ta med hål som jag, eller ett hål som jag har spelat eller tävlat på. Faktiskt, annars kan jag komma på många hål som jag personligen inte gillar och undrar vad fan det är för design man har tänkt sig. Samtidigt som jag faktiskt tycker mig själv är väldigt öppen för att se, om man säger, grundtanken med ett hål också. Även om det kan ta ett varv eller två innan man faktiskt har kommit på det själv. Men just hästskohål har jag inte lyckats med ännu. Och första gången jag spelade det, då tror jag var 2012, 13, 14, 14 kanske. På Rydskogen i Linköping. Tror att det är hål 16 som är som ett litet hästskohål nästan. En stor högersväng, par tre hål. Ja, jag hade problem med hålet då. Jag spelade recreational och hade aldrig kastat typ, så jag hade problem med det, men jag tycker inte att håldesignen som blir så, alltså, som en hästsko är bra, och det är min personliga åsikt liksom. Det är som sagt, precis som du är inne på, Nicke, inget personligt, men jag tycker att jag blir mer upphetsad av att få kasta ett så kallat golfshot, som de säger nu. Att det faktiskt är lite tryck bakom grejen och att disken får flyga en full flykt. På det. Och det är samma sak på svart 9 på I20 där också, fast det är omvänt åt andra hållet och spelar som en par 4. Dessutom kastar man uppifrån och ner, som jag vet att Elina älskar. Så då... ja. Jag vet inte. Jag tycker designmässigt, jag gillar det inte när det är som ett sånt hästskål, när man i princip ser korgen parallellt med i samma höjd som man står, men man ska runt något.
Ja, den är väl till och med nästan bakom 10.
Ja, på I20. Där. På Rydskogen tror jag till och med inte ens att det är ett mando eller någonting, utan där finns det en liten, liten snårig väg som är en diskbredd ungefär, faktiskt rakt mot korg. Så det är, vad kan det vara, 20-25 meter fram till korg egentligen. Man ser korgen.
Och det är väl det som ställer till det i huvudet. Alltså superrakt kast, rakt igenom en björkdunge.
Mm.
Och du har kanske 35 centimeter att kasta på.
Man kan ju försöka, men nej.
Nej.
Jag vet inte. Men som sagt, det sitter nog mest i huvudet på mig. Men det jag tycker att det är bland den sämre håldesignen, om man ser på hål. Då just de hästskodesignerna.
Mm. Jag kan vara beredd att hålla med er. Men det jag tycker ännu mindre om än hästskohål. Och det här är lite av en hot take. Och ja, kan komma och få äta upp det här senare. Men alltså...
Det tror jag.
Det hålet som jag hatar mest av alla hål som jag har spelat. Och jag hade svårt att komma på något annat hål som jag faktiskt tycker riktigt illa om. Men det är hål 5 på Ale Gul. Och Ale Gul Pro är ännu värre.
Slätten reser sig upp och drar en handduk över sig nu, vet du. De vänder sig.
Ja, oh, visst vet du. Nej.
Det slätten.
Det är ett riktigt, ursäkta, pisshål. Tycker jag. Men det är det jag tycker. Jag är inte ett superfan av att behöva kasta med ungefär 25 meters höjdskillnad. Det är det säkert inte, men jag tycker att det är det. Jag tycker inte att det ger någonting. Det dessutom, står man uppe på Pro Tee så är det supersmalt, och sen är det liksom OB hela vänstersidan och en tät pinnskog på högersidan. Så ifall du kastar för kort, då riskerar du att hamna i ett dike med vatten i. Och ja, hamnar du vänster, då är det OB. Ja, och hamnar du höger så är det naturligt OB. För du, alltså, det är svårt att komma ut därifrån ens. Och hål, ja, jag vet inte ens vad långt hålet är. Jag ser folk kasta putter. Svin, snyggt. Bara rätt ner, parkad, färdigt. Alltså... Första gången jag var på Ale, då parkade jag hålet med en grym, för det var det jag kastade då, forehand flex, liksom ner för allting. Men alltså nej, tycker verkligen inte om det hålet.
Det är 74 meter enligt judisk.
Ja, då är det väl kanske 90 då från Pro Tee.
Ja, 106.
Ja, exakt. Det är svårt att kasta 106 meter på planmark. Ja. Nej, men i alla fall. Jag tycker, och sen. Det gäller väl egentligen typ alla hål. Som är brant nerför. Det jag kan ha överseende med är hål 16 i Eskilstuna. För att där har du liksom en hel. Alltså skidbacke. Storleken av typ 4 fotbollsplaner att kasta nerför. Då är det liksom, ja okej, det spelar ingen roll riktigt vart den landar. Det är bara hitta och vara glad. Sen så är jag ju 2 äpplen hög, som alla som har träffat mig vet. Så att jag tycker inte riktigt om uppförshål heller. Sån här riktigt branta uppförshål snackar vi nu. Inte liksom att om du står på 10 och ska upp till korgen, ja men då är det liksom helt okej. Men ifall hålet blir liksom över, jag vet inte, inget bra förslag. Men branta uppförshål och branta nedförshål kan vi skippa. Det är det jag tycker.
Jag ska prova designa ett hästskohål som går 25 meter uppför.
Gör det.
Jaha. Gör det.
Ge mig inte regn bara så lös för det.
Ja.
Ja. Ja, men det var väl våra dåliga hål.
Får hoppas att pojkarna är nöjda med det då.
Så, har vi någon fråga att skicka till dem? Tillbaka kaka så att säga.
Tillbaka kaka. Ja. Jag vill att de tar fram, jag vill höra exakt, de får starta ett eget diskmärke. Och så får de göra en putter, en midrange och en driver. Så vill jag ha namn och flygegenskaper på de här diskarna. Och så vill jag ha vad företaget heter. Det vill jag ha. Det blir ingen hot take, det blir bara ja, mysig fantasi.
Mm.
Och se vart den nivån ligger på grabbarna. Det tycker jag ska bli intressant att höra.
Ska de ha
bara en driver eller är det två? En fairway och en distance eller?
Nej, ett starterpack ska det vara.
Okej, okay, ett starter pack. De ska bygga ett starter pack med ett flashigt namn och flygenskaper på diskarna.
Och namn på diskarna.
Ja.
Namn på företag, namn på märke och namn på diskarna. Putter, mid och driver.
Precis. Och det får inte låta som något annat diskmärke. Namnet jag, alltså.
Jag gjorde det här med en kollega på jobbet när jag stod och packade upp diskar häromdagen. Vi hade svinroligt.
Det
kan bli riktigt, riktigt kul.
Ja. Bra. Så där har ni att kämpa med, Anders och Ted. Eller Ted och Anders, jag vet inte. Jag brukar alltid börja med den bokstav som kommer först i alfabetet.
Jag gillade, när du lärde mig att man ska göra det, då, sen dess så det föll som väl ut i min hjärna.
Och när man pratar om par till exempel, om det nu är så att det är ett par där det är kille och tjej, då säger man alltid tjejen först.
Mm-hmm. Jaha, jag tror det skulle vara bokstavsvården där också, för då hade det inte kunnat heta Helan och Halvan.
Nej, det är du och jag.
Halvan och Helan.
Och är det då ett gaypar, så då är det bokstaven som styr. Tycker jag.
Fast alltså, när jag säger era namn så säger jag alltid Tommy och Nicke.
Ja, du inte skäms.
Nej, men det är liksom det flytet i hur man säger det. Det är Tommy och Nicke. Alltså Nicke är kort, så det avslutar.
Så har mina föräldrar alltid sagt också, för min äldsta lillebror heter ju också Niklas.
Mm.
Och jag har aldrig hört dem säga Niklas och Tommy.
Nej, det faller inte.
Ja, det är intressant det där. Vi behöver inte fastna där. Jag tycker att vi tar en lyssnarfråga.
Spännande.
Det var från en lyssnare. Hur går det till när diskar får sina flight charts? Det är en intressant fråga.
Luta mig tillbaka och lyssnar på kvällens killgissning.
Det ska ni få. Rakt upp och rakt ner. Vill du gissa, Nicke?
Alltså på riktigt, så jag har ingen aning, men jag tror så här, av när man har hört Thomas Ekström på Latitude bland annat prata om det här lite grann. Så att jag tror att han har ganska bra koll när han sätter sig och gör sin skiss på en ny disk. På, alltså, när han ritar upp den på vad han är ute efter.
Mm.
Däremot kanske i början, när han börjar med det här, så kanske han bara testade lite, freebasade lite. Det blev en disk, ut och kasta.
Och okej, sen... men då är jag nyfiken. Vad är det som gör till exempel att en disk karakteriseras med, vi säger nu, 95-13 eller 9502?
Törnar den inte alls så har den noll. Jag vet inte. Men jag har hört också att det är lite grann så där. Från början så, jag har ingen aning. Vem tog fram flight numbers? Det var säkert han i Nova-killen. Utan att veta det rakt av. Men jag har hört att ofta så tar man fram en prototyp på en disk och ser man det till sina toppspelare i teamet. Och så får de testkasta och typ killisa fram siffror. Beroende på rimdjup och sådana grejer. Hur mycket den fejdar, hur mycket den törnar. Det är, för jag har svårt att säga att du sätter diskarna i en robot som bara skickar iväg dem i samma hastighet, i samma vind hela tiden för att få fram en exakt flygbana.
Det gjorde de ju på något. Det var ju några killar som testade där, att de byggde någon typ av tryckluftsstyrd grej för att skjuta iväg grejer. Och då testade de med diskar, vet jag.
Mm.
Men eftersom att disken är beroende av spin, så att säga.
Ja, exakt.
Av rotationen, så hade de lite problem att få till det där så att det blev bra. För deras mål var ju att de skulle kunna skjuta iväg en disk mycket längre än vad någon kan kasta den. Men eftersom att de inte
lyckats... Det får de ju till med en sån lerduvekastare, så varför ska du inte gå med diskar?
Ja, kanske. Men det var ju där de körde fast i det att de inte fick disken att rotera tillräckligt mycket.
Ja.
På samma sätt som vi kan generera spin på disken. Det var väl alltså det körde fast i.
Det är väl egentligen det korta, enkla, tråkiga svaret. Att jag tror att det är liksom testkastare som faktiskt någonstans gemensamt, eller man får lämna in vad man tycker och tänker själv.
Mm.
På en ny disk som tas fram. Sen om det är så, det ska jag låta osagt, men det är vad jag har hört.
Vi måste få med Thomas i podden.
Ja.
Ja, det verkar så.
Jag tänker typ så här. Här, du får den här plastbiten. Kasta den 100 gånger och se hur den flyger.
Precis.
Ja, först var den överstabil, sen blev den understabil.
Ja, precis. Jag tror jag träffat några träd och så slutar den att flyga så som den gjorde de första 100 eller 50 kasten. Och sen de andra 50 kasten så flög den bara iväg.
Jag är nog lite inne på att tidigare så var det nog det här som Tom är inne på att de testkastade. Men jag tror ändå någonstans att nu har alla stora tillverkarna jobbat fram vinklar och plaster och så de har ändå ganska god koll på vad de får ut för något. Ja, alltså, precis. Och sådär. Mm. För att annars skulle ju produktionen stanna av så fort det blir någonting. Liksom. Mm. Och det vet man ju, att man kan ju ha köpt diskar som men ska vara lika men som inte ens beter sig ens nära lika.
Mm.
Det är därför Tommy har 8 A2 i bägen till exempel.
Och D2.
Ja.
Eller varför det finns 40 olika destroyers.
Men det här var ju Anders inne lite grann på i Lätt snacka också. När de pratade om hur diskarna görs. Vad som kan påverka att det blir olika från batch till batch. Eller blandning till blandning. Och sådär. Så vill man veta mer så får man lyssna på det avsnittet.
Men vi får lämna det så med våra killgissningar, men att vi ska ha som mål att få med Thomas från Latitud i podden så att vi får reda ut den här frågan en gång för alla, för jag tror att det är fler än just den här lyssnaren som vill veta, och jag skulle jättegärna vilja veta liksom hur det går till.
Jag med. Men en bra fråga och ett bra inspel, så får vi hoppas att vi kan få med Thomas.
Mm. Ja, det tror jag nog. Han känns lättsam och sympatisk, så det ska nog gå bra, tycker jag.
Mm.
Ja.
Vi har ju tävlats i helgen i USA.
Åh, herregud, ja. Det var lite pump.
Ja. Jo, men det var det. Det var ju ett helsike till leadcard sista dagen i alla fall.
Det är korrekt. Och där var det någon som gick på pumpen och det var Mr. Paul Macbeth. Sämst på green i topp 10.
Mm. Det är man ju inte riktigt van att höra om honom i alla fall.
Nej, det är man inte. Men så kan det vara ibland. Känns det som att det är lite någonting som inte riktigt klickar?
Det kan vara väldigt mycket för honom. Alltså dels med liksom det här med kontraktet, och så har han startat en foundation, och så är det fram och tillbaka. Han är hem och han är till Texas, och han är hem och han är till Jonesboro. Ja, det kan nog vara mycket av mycket bara.
Jag tänker så här, det kan bara vara livet också. Och vi har ju spekulerat tidigare att Anton har ju, jag tror att det är nog ingen som lägger större press på Polen han själv till att börja med.
Mm.
Han är en sån grym tävlingsmänniska, så han vill bara vinna. Så. Men sen är det klart att det blir kanske mycket skriverier kring hans kontrakt och sådana saker. Och att det kanske blir lite hjärnspöken för han också, för han själv.
Mm.
Ja, det tror jag är oundvikligt. Men precis som du säger, han är en tävlingsmänniska ändå ut i fingerspetsen. Och det syns ofta, tycker jag också, på han, speciellt sista runden när han är på väg att göra en drive och bara, alltså en drive och försöka ta i kapp, och så går inte riktigt vägen. Då är det ofta det tar slut väldigt, väldigt fort. Och det tyckte jag mig se nu i helgen som var också.
Mm.
Och jag tror att det kan bita honom lite grann om det fortsätter i allt över för lång tid. Att det fortsätter gå så eller vara så. Jag tror att han kanske behöver vara lite mer kylig ändå. Alternativt faktiskt komma tillbaka och vara den Paul som han tidigare har varit när han fullkomligt har dominerat första ända från början. Det klassiska var på tårna från start nu, grabbar.
Ja. Jag tror mycket att det är det som Nicky är inne på, att det är liksom det är livet helt enkelt. Och det är väldigt mycket för honom och det kan säkert påverka koncentration och annat.
Mm. Sen har han ju sin egen bana också som han nyss har öppnat och haft invigning på och sådana saker. Det är klart att det räcker att alltså för en sån här spelare som ska leverera på den nivån som de här ändå spelarna gör, så tänker jag att blir det 2-3 dagar med fullt fokus på annat och så sen försöka ställa om och in i träningen och i tävlingsbubblan igen på något sätt. Jag tror att det kan påverka mer än man tror, framförallt när dina motståndare har fått vara i den där bubblan hela tiden.
Mm. Definitivt. Och om man ska ta det från början, någon som det inte gick riktigt lika tungt för, det är ju Ricky Wysocki som är inne i ett stim utan dess like.
Verkligen.
Han spelar bra. Än om han hade ett par puttar som han bommade, lite förvånande faktiskt.
Ja, man blir ju paff när allt, alltså när han missar någonting inom 25 meter. Det är ju bara konstigt.
Och det var lite komiskt. Sista rundan så var ju leadcard, vad hade de? Första 2 eller 3 hålen, då var det ingen som satt sina birdieputtar. Jag tror att det var första 2 hålen åtminstone så var det, och det var ändå liksom inom rimligt avstånd. Så det såg komiskt ut. Men ja, det ser man att nerverna kanske även lever på världens bästa spelare också.
Ja, men hörde ni, om det är någonting jag ska tipsa om från den här tävlingen så är det att kolla damernas andra runda från GK Pro.
Ja.
Alltså Katrina Allen, alla ni haters out there, kolla den rundan. Herre jävlar, ursäkta. Men alltså jag kan ju, ska jag spoila lite?
Men spoila på.
Ja. Alltså hon har 91% C1X putting. 91%. Hon har 25% cirkel 2. Hon har 95% fairway hits på den banan.
Mm.
Vi ska dra en parallell här då. Paige Pierce samma runda har 70% fairway hits. Hon har 69% C1X putting och hon har 0% cirkel 2.
Mm. Ja, nej, Katrina klädde av resten av fältet under den här rundan fullkomligt. Hon gjorde allt och lite till rätt och man såg verkligen på henne i intervjun efteråt hur mycket det betydde också. Jag blev känslosam när jag såg det. Och när man verkligen kan se och känna hur mycket det betyder för de här spelarna att, att det faktiskt funkar och det jobbet de lägger ner visar resultat.
För att vi har ju pratat tidigare om också att vi har ju sett en positiv trend i hur puttningen har fungerat och för Katrina. Och ja, men nu blir det liksom verkligen så här ett statement nästan, kan jag tycka. Det var väldigt kul att se.
Hon missade en putt inomför cirkeln. Där
ja, precis. Då kompletterar hon med 2 utanför så att, ja. Eller några stycken. Nej, så det är roligt. Det är faktiskt väldigt roligt. Sen får vi se, för det är ju ett tag nu. De är ju på semester nu. De flesta av dem. Jag vet att Katrina åkte till Mexiko. Paige har åkt tillbaka till Hawaii och ska väl lösa dealen med huset som hon har hittat där och lite sånt. Men ja, vi får se ifall de tar vara på semestern och fortsätter.
Mexiko, är det spring break eller?
Jag vet inte. Hon och Austin flög dit idag.
Mysigt.
I alla fall.
Vilken koll du har, Elina, på vad de, alltså, hur de lever. Jag är så här, jag har ingen koll ens på vad min egen familj gör.
Nej, men de här följer jag ju på Instagram. Och lägger de upp där så ser jag det och då har jag ju koll.
Ja, men jag följer dem också. Men jag är i och för sig kanske inte inne på Instagram lika mycket som du är. Nej. Men ja.
Du får steppa upp ditt influencer game, Nicke. Vi pratade om det för ett år sedan.
För nu i helgen så blir det ju Mid-America Open. Och det är en Silver Series. Sen är det en NT 28 april till 1 maj. Då är det Dynamic Discs Open.
Oh, är den nu?
Jajamän,
ja, Valborgs helgen är den. Så då blir det live.
Sweet. Det blir bra det. Vad tycker ni om Emporia? Alltså banan.
Jag skulle vilja åka dit.
Mm. Det är också en sån där bana som jag har liksom en positiv känsla av.
Är det den med vattentornet eller?
Nej.
Nej, nej, det är ju Eureka Lake.
Ja, precis.
De har ju
det är det.
Emporia alltså, Country Club. Det är ja, där Eagle, Ö-hålet, hål 16 eller 17 eller vad det är.
Men ja, men just det. Ja,
hål 18 är ju att du ska spela egentligen över vattnet för att komma till korg. Eller så kan du spela safe och så gå vidare.
Ja, nej, men jag har koll. Ja, det, hål 1 är typ en par 5 eller en par 4. Ja, nej, men jag, då vet jag. Då har jag koll. Mm.
Mm. En bra bana. Så det blir kul.
Spännande. Ja. Men då så. Det är ju liven på söndag igen.
Liven är på söndag i Discord.
Och i Discord har ni inte kirrat den än. Rickard Sköld bland annat. Så joina och var med där. Det är alltid lika kul. Och så.
Hon ligger ett one shot.
Ja.
One opportunity.
Sen vill vi också här från podden slå ett slag för den nya gruppen Discord Sverige. En ny Discord-grupp som är till för alla. Även för alla poddare, YouTubers, spelare. Ställ dina frågor där. Ska vi hjälpas åt. Och så och gräva fram lite svar och sådana saker. Sök på Discord Sverige på Facebook så kommer du att hitta åt en och ansök direkt och bli medlem.
Sen ja, också väldigt bra har jag sett att det har kommit upp. Istället för att man kanske ska ställa frågan direkt så sök i gruppen. För till exempel det finns en tråd med allas YouTube-konton. Superbra, för att då kan man bara klicka på länken, hitta nya och prenumerera på, och så ser vi dessutom vilka kreatörer vi har i Sverige. Samma finns även för Instagram-konton, så släng in en länk till ditt eget konto och börja följa några som du tycker verkar intressanta.
Ja, Tommy, nu får du ta vid tycker jag.
Är det dags för min time to shine?
Japp.
Jag tänker så här att vi hade ju en giveaway i vårat avsnitt 100 på våran Instagram och även en giveaway bland våra patrons och jag tänker att vi ska dra de vinnarna nu och vi börjar med våran Instagram. Ett och så är vi igång och rullar. Och vinnaren är på Instagram Filip Hammarlind. Grattis till dig.
Då och, har Filip vunnit en hoodie och en disk i samarbete med diskverkstan.
Ja, eller ja, en DAI.
En DAI, ja.
På valfri disk, typ. Ta kontakt med oss på Instagram så löser vi resten därifrån. Vi behöver ju lite storlekar och sådär.
Vi kanske kan tagga han också så att det blir att det rinner ut i sanden.
Givetvis. Och på Patreon, mina damer och mina herrar, så har vi en vinnare i form av Ricky Schröder Frisk. Stort grattis och tack för ditt stöd, och såklart tack till allas stöd på vår Patreon-sida som faktiskt bara växer och växer, vilket är jättetrevligt. Det betyder att vi gör någonting bra och någonting som folk tycker om. Så det tackar vi för. Och ja, jag tycker att vi sätter punkt där och ja, så hörs vi på fredag igen. Grattis Ricky och Filip. Vi taggar er och ser till att vi kommer i kontakt så att ni får era vinster. I övrigt, tack till alla er som lyssnar, och vi vill passa på att uppmärksamma alla andra Patreons såklart som stöttar oss i det vi gör. Det betyder ofantligt mycket. Vill ni höra av er till oss med frågor eller åsikter så gör ni gärna det till kedjaut@gmail.com eller på Instagram där vi heter kedjaut. Tack till Marcus Linder för vignetter och jinglar, och tack Emil Lennartsson för grafiken. Tills nästa gång, kasta inte
kedja ut.
Kedja ut.
Puss på er, Discord Sverige. Vi hörs i framtiden.
Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.